Nu. Igår satte de på den åt mig, för de litade inte på mig. Jag hade större förtroende idag, men det gick ju inte. Förlåt. Peter Bernhardsson heter jag. Kom från Jönköping, som John sa. Där jag bor tillsammans med min familj, min fru Bitte och våra fyra barn. Och är för gammal för att ha så unga barn, men livet rör sig mycket. Det är jätteroligt. Är det. Men, och så jobbar jag i Hagakyrkan i Habo. En evangelisk frikyrka. Jag är missionare, det kan vara trygga. Jag är liksom uppvuxen i missionsförbundet. Det är lugnt, det är stabilt, vet ni. Men Herrens vägar har lett mig till lite olika kyrkor, lite olika samfund. Och just nu så är det evangeliska frikyrkan, Hagakyrkan i Habo. Jag trivs otroligt bra och ni är välkomna dit. Och Nardus, som det här lovsångsteamet heter, de ska komma dit någon gång också. Jag är så tacksam att få vara här. Jag vill bara tacka för förtroendet. Att jag får komma hit och dela Guds ord. Att få komma in och bara vara tillsammans. Det som Mattias sa, det här mötet. Att vi får mötas, att vi är här tillsammans för att möta Herren. Och möta varandra, det är så otroligt viktigt. Igår kväll så försökte jag säga någonting om vad det är som fyller oss. Det som fyller oss också, det som spiller ur oss i livet. När livet stöter emot oss och så vidare. Att det är viktigt att... att bli fylld av Gud, att kanske börja dagen, sa jag, med Guds ord innan man öppnar de sociala medierna. Det är utmaningen nu också. Det är jättesvårt, det är det. För man har oftast telefonen nära sig. Men innan, pröva det. Innan du öppnar telefonen, öppna Bibeln. Fyll dig med Guds ord. Och det är inget krav, det är ingen börda, det är en förmån och gåva, är det. Att få göra det. Sen på kvällen försökte jag säga någonting om identitet. Att i mötet med Jesus så får vi vår rätta identitet. Det är tillsammans med Jesus som du får reda på vem du i grunden är. Ett Guds barn älskad. Och att han har din framtid, dina vägar i sin hand. Och att du som är både äldre och ung, liksom, att Gud har planer, tankar för dig och vill leva tillsammans med dig. Och nu skulle jag försöka säga någonting om det som vi har sjungit om flera gånger här, nämligen vårt hopp. Hoppet för världen är Jesus, men hoppet för världen är också att vi vågar hoppa. Och jag ska komma tillbaka till det. Men vi brukar säga, eller tidsandan säger till oss, säger så här, ja, Jesus är bra för dig. Men inte för mig. Det är så vi tänker ofta. Att om vi skulle vittna för någon annan så säger de, ja, men Jesus är bra för dig. Men inte för mig. Men tidsandan i våra kyrkor har blivit mer. Ja, Jesus är bra för mig. Men inte för dig. För vi har tystnat väldigt mycket i våra liv. Och kanske inte säger det som fyller oss. Därför man brukar beräkna priset för allt det man gör i sitt liv. Jesus säger bland annat att om någon ska bygga ett torn, då beräknar man priset. Har jag råd att bygga tornet färdigt så att jag inte står där halvfärdigt och får skämmas? Och han säger till och med att om någon drar ut i krig så beräknar jag priset. Kommer jag kunna föra den här striden i mål? Eller kommer jag stå där som en förlorare? Och vi beräknar oftast priset i våra liv oavsett när vi går på vilken butik ni har. Ica ligger här strax. Så står ni och tittar, råd med de här korvarna eller ska jag ta de billiga korvarna? Ni beräknar alltid priset. Och som västgötar köper ni de billiga korvarna. Så är det. Men om jag gör detta, om jag säger detta, vad kommer priset, vad kommer det kosta mig? 2001, det var länge sedan, den 15 oktober, men jag minns det väl. För då började jag reflektera vad det skulle kosta mig att säga som det var. Jag var i Stockholm med mina kompisar och den kvällen på den dåvarande nationalarenan Råsunda spelade AIK hemmamatch mot Hammarby. Och om Hammarby vann den matchen så blev de svenska mästare den kvällen på AIKs hemmabana. Är ni med? Och vi bara kände, vi måste gå dit, vi måste få tag i biljetter. Vi fick tag i fyra biljetter. Och vi gick dit med Hammarby i hjärtat. Men de här fyra ståplatsbiljetterna, det var mitt i Black Army. AIKs hemmaklack, om ni känner till dem. Vi tänkte, hoppas det inte syns på utsidan, att vi håller på Hammarby. Vi stod mitt i Black Army. Och efter 6 minuter i matchen så gör Andreas Alm 1-0 på en klack. Ett jättesnyggt mål. Ni kan gå in och titta. Han klackar in. Black Army, hela publiken exploderar. Bara hoppar och jublar. Och vi står i Black Army så får massa knuffar i ryggen och stötar. Vet man, man börjar bli lite så här, men sluta, det var inte roligt detta. Så jag vänder mig om och tittar på den killen bakom mig som höll på. Och där står en kille, långt hår, bomberjacka, sådana boots och svart och AIK-tröja. Och så tittar han på mig och jag tittar på honom. Och jag tänker, vad håller du på med, tänker jag. Jag säger ju inte det. Så tittar han på mig och så säger han, vilket mål, säger han. Och jag hör mig själv säga, ja, vilket mål, säger jag. När jag står så här, då kastar han sig min arm. Jag får fånga upp honom så här. Vet du? Och vi kramar varandra och hoppar lite där. Och jag tänker, ska jag säga som det är? Att jag håller på Hammarby. Men efter 12 minuter så gör Hans Rubart 2-0 på en bicicleta. Ett jätte, ännu vackrare mål. Och det bara exploderar. Han trycker ju till mig igen, vilket var att kasta sig i famnen på mig igen. Och vi hoppar där liksom då. Och det är en fantastisk match. Krom, AIK vinner med 5-2. Det är 5 mål i år. Ja, kör vi igen här. Men AIK vinner med 5-2. Och jag såg aldrig till honom hur det var. Jag beräknade priset. Om jag står mitt i Black Army och säger att jag håller på Hammarby, är det bra att göra det nu? Och hur går det för mina polare då? Liksom? Så jag teg. Jag sa inget. Vi gick därifrån efter en fantastisk match. Det var 35-36 tusen på läktaren. Helt otroligt. Jag ångrar inte att jag inte sa något då. Men AIK eller AKS, Allkristna skolföreningen AKS. Det lät ju som något man kletar på som hade sveda eller något sånt. Vet ni. Men det hette det. Och jag var inte med i AKS, men de bjöd in mig, mina kompisar bjöd in mig. Jag kommer ihåg när man gick ner, låg ner i källaren, den här lokalen. Man gick ner på gymnasiet, Sandagymnasiet. Jag kom ner i källaren så stod det AKS på dörren. Och där var skåp och alla andra gick förbi. Jag tänkte, ska jag gå in, ska jag inte gå in? Ska jag bekänna, ska jag inte bekänna? Så jag kom och skulle gå. Precis då kommer 2 stycken så jag går ju förbi. Så här, vet du. Jag kommer ihåg det så väl. Men till slut gick jag tillbaka och öppnade dörren och gick in. Och blev en del av den allkristna skolföreningen. Vi hade en fantastisk tid. Det ångrar jag inte, den bekännelsen. Att på gymnasiet ändå säga, du vet vad, jag tror på Jesus. Jag vill dela det här med er. Jag vill dela mitt liv tillsammans med er. Och där fanns Robert och Björn, fanns där. Två basketkillar, långa killar. Där Björn, vi hade väckelse på skolan. Och Björn kom till tro. Och ja, men han blev... Han var så, han vittnade och berättade för alla. Och han bjöd hem Robert, sin basketpolare, hem till sig och vittnade för honom. Och så säger Björn till Robert, vill inte du också bli kristen? Vill inte också bli frälst? Och Robert säger nej. Men Björn hör ja. Vad roligt, säger han. Trycker ner honom vid sängen och ber för honom. Och sen reser han honom upp och säger, nu är du frälst. Och Robert tänker, det är inte alls det, tänker han. Men han säger inte det. Utan Robert bestämmer sig för att jag ska pröva. Så han följer med Björn till AKS. Där jag finns också. Vi lär känna varandra. Så Robert börjar pröva att vara kristen. Han börjar sjunga sångerna. Han börjar läsa Bibeln. Han börjar be. Och vad tror ni händer? Det är klart han möter Jesus. Och blir frälst. Sen gjorde de artikel om honom i en sporttidning. Där det stod Robert frälst av misstag. Men det hände mycket där och jag ångrar aldrig. Det som vi läste innan är från Joel 2:28. Det ska komma en tid, det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era ynglingar ska se syner också över dem som är tjänare och tjänarinnor. Ska jag de dagarna utgjuta min ande över alla människor? Det går i uppfyllelse på pingstdagen och då händer det någonting. Det är nämligen att Gud låter sin ande inte komma ner bara och möta vissa speciella personer i gamla testamentet för särskilda uppgifter, för särskilda tider och sen lämna, utan Gud utgjuter sin ande. Det innebär inte att alla människor har tagit emot Jesus, tagit emot anden, men anden verkar i den här världen på ett alldeles särskilt sätt, ungefär som i skapelsen. Gud säger att han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Och Jesus säger att ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Alltså Gud låter det goda, regn, sol, vila över alla människor. Han drar i människor, han låter sin ande verka. Lyssna nu, utanför Ekumeniakyrkans kyrkolokalers väggar så verkar Gud. Drar i människor, talar till människor. Människor gör upplevelser av Gud dagligen. Men vem hjälper dem att tolka sina upplevelser? För många gör upplevelser av Gud. Och när de har jobbat med flyktingar så är det många som kommer från muslimska länder och muslimsk bakgrund som fått se Jesus. Eller brinnande kors på en vägg. Och de kommer och säger, vad betyder det? Men om man inte har någon vid sin sida så går man, för man försöker man tolka detta på egen hand, eller så går man till ett medium med tarotkort och annat. Man kollar horoskop, andra religioner, New Age-inspirerade samlingar av olika slag, tv-program, TikTok, you name it. Man söker svar där man kan få det på sin upplevelse. Men Jesus han säger till oss att ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen och ni ska vittna om mig. I Jerusalem, i Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns, Vårgårda med omnejd. Ända hit. Därför att de tog emot kraften att vittna. Att tala om det som Gud hade gjort. Inte i egen kraft. Utan i en slags mirakulös kraft där Gud tog dem liksom till sig och fyllde dem. I femte Mosebok så står det om Josua. Så står det så här, var frimodig och oförfärad. Ty du ska föra Israels barn ut. Var frimodig och oförfärad. Det säger han till församlingen då med. Var frimodiga. Var oförfärade. Våga på något sätt ta tolkningsföreträde. Att vara järva och spela på motståndars planhalva. Det är där man gör mål. Det är där man vinner matcherna. Så när människor gör upplevelser av Gud i den här världen. Jag tror att man gör det hela tiden. Men man vet inte att det är Gud. Alla godas gåvors givare. Man läser inte Bibeln. Man går inte i kyrkan på gudstjänst. Och inte många går alfakurs heller. Men de möter oss dagligen. Men måste man tolka då? Ja, men jag tror att det är så. Våra upplevelser måste speglas någonstans. Vi måste få hjälp att förstå dem. I Bibeln finns det många exempel på det. Samuel och Eli. Samuel, den stora profeten som fick smörja Saul och David och till kungar och som var en av de stora gestalterna i Gamla testamentet. Han är ju i templet hos prästen Eli. Och så när han är ung så ligger han och sover på natten och så hör han Gud, fast han vet ju inte att det är Gud. Han hör rösten säga Samuel, Samuel. Och han reser sig upp och springer in till Eli och så säger han till Eli, Eli du ropade på mig, nej jag har inte pratat med dig, gå och lägg dig igen. Och så har han rösten igen. Du springer in till Eli igen, du pratar med mig. Nej, det gjorde jag inte. Och så händer det tredje gången. Då förstår Eli prästen. Nu vaknar han till liv. Samuel, det är inte jag. Det är Gud som talar. Den rösten du hör, det är Herren. Nästa gång du hör den rösten så säger, tala Herre, din tjänare hör. Han går och lägger sig och så talar Gud igen. Och då vet han, därför att Eli har tolkat det åt honom, att det är Gud. Och säger han, tala din tjänare hör. Och så börjar hans profetbana. Men han behövde hjälp. Samuel, den store profeten, han behövde hjälp. I Daniels bok så står det så här. Daniel som var i Babylonien och i fångenskap. Och så är det ju Nebukadnessar, den store kungen, har haft en dröm. Och han har kallat till sig, alla visa, de besvärjarna, spåmännen och teckentydarna. Och ingen av dem kan tyda hans dröm. Ingen kan säga vad den betyder. Då har han fått höra av andra. Det finns en kille som heter Daniel. Han tror på Gud den högste. Han har en förmåga genom honom. Så de kallar på Daniel och det står så här i Daniel 2:27 framåt. Daniel svarar: konung, den hemlighet som du frågar efter kan inte de visa, besvärjarna, spåmännen eller teckentydarna avslöja för dig. Men det finns en Gud i himmelen som uppenbarar hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske de kommande dagarna. Detta är den dröm du hade, det syner du såg på din bädd. Han kallar på Daniel och säger: vet du vad, ingen av dem kan tyda det. Egentligen inte jag heller, men det finns en Gud i himlen som kan tyda det du varit med om. Och så tolkar Daniel kung Nebukadnessars drömmar. I Apostlagärningarna 9 så är det Filippos som har blivit förd ut till den här öde vägen som leder mellan Jerusalem och Gaza. Där kommer den etiopiske hovinucken som har varit uppe på festligheterna på väg hem. Han sitter i sin vagn och läser Jesaja. Och Gud säger till Filippos: gå upp jämte den vagnen, gå upp och lyssna vad han håller på med. Han går upp jämte och så hör han läser Jesaja. Och då frågar Filippos hovinucken: förstår du vad du läser? Nej, hur skulle jag kunna göra det när ingen har förklarat? Får jag förklara för dig? Så var det Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare. Och Filippos förklarar för hovinucken: det du läser om är det du varit med om. Det är Jesus Kristus, han som blev korsfäst, han som uppstod. Anden är utgjuten. Hovinucken tar till sig detta och säger: finns det någonting som hindrar att jag blir döpt? Han tar emot det. Men utan att Filippos hade tolkat, förklarat skriften så hade han inte tagit emot. Inte ens på pingstdagen när anden blir utgjuten, när folk hör och ser vad som händer. Inte ens då, utan de gör ju liksom... Lärjungarna till åtlöj säger att de är berusade. De är fulla, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Vad är detta vi hör liksom? Petrus kliver fram och säger: nej, det är bara förmiddag. Det är en lite spännande grej också. Men han säger: det är bara förmiddag. Det är klart de inte är berusade på förmiddagen. Det här är vad ni har hört genom profeten Joel. Det kommer dagar när jag ska utgjuta min ande. Och så predikar han och tolkar det åt människor. Och de tar emot, de som hade hört hans ord, de blir träffade i hjärtat och genast emot hans ord och tar emot och frågar: vad ska vi göra? Ni ska omvända och låta alla döpas. Gud verkar utanför de väggarna hela tiden. Kung Nebukadnessar, hovinucken, det pågår hela tiden sedan anden är utgjuten. Och du och jag behöver som förlängning på predikan igår leva nära Jesus. Det är inget straff, det är bara fantastiskt. Bli påfylld av honom. Så när människor frågar så vet vi vad vi ska säga. Vem skulle annars göra det? Vi behöver begära någon slags tolkningsföreträde i den här världen. För det finns så många andra som vi tolkar, som vi berättar vad det är vi upplever, vad det är vi ser, har egna vägar. När jag har barnvälsignelser och välsignar barnen, så säger jag alltid till föräldrarna, eller de som gör det vid barndop, så säger jag alltid till föräldrarna: påverka era barn, säger jag. En del menar att vi inte ska påverka våra barn, att de ska välja själva. Klart de väljer själva, men ge Jesus vidare, berätta om honom på ett gott sätt. Valet är alltid varje människa, men var med och påverka era barn. Tala om det goda du har fått. Ta med dem till kyrkan. Låt dem få chansen att ta emot Jesus. Jag tror det är otroligt viktigt att vi kliver fram och begär det där tolkningsföreträdet. Det pågår hela tiden. Björn han kom till en alfakurs som jag hade i Pingstkyrkan i Jönköping. Och han kom dit för att han ville lära sig mer om kristen tro. Och Björn han läste, hade studerat på högskolan i Jönköping, socionom. Och han hade fått ett arv, så han levde ett ganska, ja, han festade på rätt bra, gjorde han, kan man säga. Så han hade råd med det. Men i den klassen han hamnade för att läsa till socionom så gick det två tjejer där. Och han blev intresserad av den ena. Och de sökte stipendier för att få åka till Sydafrika för att läsa där nere. Han sökte också stipendier, men han fick inte det. Men när de drog, då tog han egna pengar från arvet och hängde på ner. För hon var ju där liksom. Men Björn, han drömde mycket, hade sanndrömmar, och han tolkade dem genom att läsa böcker och söka på många olika ställen. Men han var i Sydafrika. Så drömde han en dröm om att han var på ena sidan vid ett stort stup. Och han kände att på den här sidan är jag förlorad. Men så såg han en bro över det här stupet. Och han började springa mot den där bron. För han visste att på andra sidan är jag räddad. Men när han kom närmare bron så uppenbarade sig en stor mörk gestalt som började brottas med honom och hindra honom. Och tryckte ner honom mot marken. Men då uppenbarade sig en annan ljus gestalt som tog fighten med den här mörka gestalten. Satte Björn fri så att han kunde springa över bron till räddningen. Han vaknade på morgonen och så skrev han ner. Sen gick han till de här två tjejerna. Så var en händelse, var pingstvänner. Och så frågade han, ni som är kristna, vad säger ni om den här drömmen? Och de sa, vet du vad Björn, vi tror att Jesus söker dig. Det mörka är det onda, det ljusa är Jesus som sätter dig fri. Och du är räddad liksom. Och Björn tar emot Jesus och blir frälst. Och kommer till Alfa-kursen för att läsa mer och lära sig mer. Och efter ett par år så vigde jag honom och Linda. Hon pingstvännen som tolkade drömmen. Fantastiskt. Och de är gifta. Men ni vet, om han inte hade fått tolkningen så hade han sökt någon annanstans. Men det var Gud som drog igenom. Vi hade i en annan Alfa-kurs så kommer det en liten tant, vad det nu är. Men jag tänkte så då i alla fall. Och när Alfa-kurserna börjar så frågar vi alltid varför kommer du hit? Varför är du här? Och så berättar hon, jag brukar gå på de här alternativmässorna på Huskvarna Folkets Park. Där det var massa New Age, ja, med många olika så här, det var ju trumresor till månen och det var, ja, men du vet, aura mätningar allt sånt här. Ja, men hon gick dit. Men då var det ju några från församlingen där jag jobbar då som kände att de kan inte vara själva. Vi hyr en yta där med. Och så ställde de upp ett bord och en stol. Och stolen där kunde man få kraftbön. Det var det de erbjöd. Kraft, vill ha kraftbön? Så kom hit, så bad de. Och på bordet så stod det en skål fullt med kraftord. Ni hade sagt manna. Är ni med? Alltså ett mannaord, de hade fyllt den där. Och då berättade hon för mig, jag har varit 3 år på raken, har jag gått förbi det där bordet. Jag har inte bett om kraftbön, men jag har alltid tagit ett kraftord varje år. Och nu när jag var där tredje gången så satt jag med i hand och tog jag ett kraftord. Och när jag läste det så var jag tvungen att prata med honom och fråga. Så, har ni bara ett ord i den här krukan? Nej, så de blir hundratals. Liksom. Ja, men det är säkert. Ja, jag har gått förbi tre år på raken och tagit ett ord. Jag har fått samma. Ja, vad har du fått då? Ja, det står så här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt annat. Vad betyder det? Och de sa, vi tror att Gud söker dig, vännen. Vi tror att Jesus vill ha kontakt med dig. Vad ska jag göra? Du ska gå Alfa-kurs. Så kom hon till Alfa-kursen. Och så tog hon emot Jesus. Och så blev hon frälst. Men de var tvungna att tolka hennes upplevelse med att få samma ord 3 gånger. Vilket ofta är Guds sätt att tala till oss. En annan sa när vi skulle söka Gud att hon hörde Guds röst. Och så sa hon så här. Den rösten har jag hört flera gånger innan. Men jag visste inte då att det var Gud. Men genom den så tolkade hon. Så fick hon tolka liksom vem det var hon hörde. Det profetiska tillhör inte bara det här rummet. Det profetiska tilltalet eller tolkningen tillhör utanför det här rummet. När vi går härifrån. När jag och min fru hade fått vårt första barn så vet jag inte vad det hände med kvinnor då. Men hon fick för sig att vi skulle börja träna på Friskis Svettis. Jättekonstigt. Så vi var på Smedjegatan i Jönköping. Det var en vacker januaridag. Snön strilade ner. Det var mitt på dagen. Hon tränar först. För vi har ju vår lilla med oss där då. Och jag går ute på Smedjegatan i Jönköping. Där gågatan. Det är mycket folk som går där för det är lunchtid. Jag går där och ber väldigt tydligt. Gode Gud, låt henne glömma bort att jag ska träna. Det var min bön. Men så när jag går där på smedet så kommer ut en man. Jag jobbar i pingkyrkan och kommer ut en man ur en textilbutik. Och så går han bara rakt fram till mig, alldeles för nära. Ställer sig framför mig så här. Och jag står så här. Och så säger han, känner du igen mig? Nej, jag gör nog inte det. Jag heter Gösta, jag är med i din församling, sa han. Aj. Men vi var ju stor församling, 2 500. Så var jag, jag är ledsen Gösta. Jag lyssnade på dig i söndags. Ja, hur var det då? Ja, det var bra. Okej. Och så står och pratar. Och så helt plötsligt, på Smedjegatan, vid rusningstid, så bara sträcker han ut sin hand så här. Och någon trodde jag fick stryk, för det var liksom så här snabbt. Så jag såg att någon ryggade till. Och så ställer sig Gösta, 85 år. Och så säger han högt och tydligt. Så säger Herren. Och jag bara, gode värld. Han kommer profetera över mig. På Smedjegatan i lunchtid med allt folk runt omkring. Och det var ju pingstkyrkan jag jobbade. Jag tänkte, tack Jesus att jag är pingsten. Han har varit missionen, han har detta varit jobbigt. Men nu är jag pingstvän. Nej, men det var... Men du vet, bara mitt på Smedjegatan så profeterar han med mig. Herren säger så här, Peter. Och så nämner han återigen 3 saker in i mitt liv. Och det är precis de 3 sakerna jag brottats med, bett för. Och han bara talar rakt in i mitt liv. Och så säger han amen. Och så kramar vi om varandra och vi ber tillsammans. Och så skiljs vi åt. Och jag vet ju inte vilka som såg mig, om det gick förbi vänner eller någonting. Och det spelar inte mig någon roll. För Gud talade in i mitt liv. Och jag blev så välsignad av det, just att han vågade ta det steget. Våra liv fylls på här givetvis. Men vi lever dem ute bland människor. Vad är det som hindrar oss att dela? Vad är det som hindrar dig? Vad är det som hindrar mig? För vi vet att vi beräknar alltid. Så här står det i en bok. Brist på passion. Människans oundvikliga förmåga att reflektera har fjärmat henne från passionen och stängt henne ute från livet och kärleken. Det här skrivs 1846 av Søren Kierkegaard, den danske prästen, filosofen, författaren. I stadier på livets väg. Är det bristen på passion? Är det våran reflektion över vad som kan hända? Vad ska människor säga? Vad kostar detta mig? Han fortsätter och säger att människan har slutat att leva. Istället reflekterar hon över vad det är att leva. Hon har blivit reflektionssjuk. Att reflektionen tar hand om det hela. Och sen säger han att vi är rädda för att tappa fotfästet, men samtidigt så är det som är kanske kärnan då, för rädslan talar om att ändå passionen finns. Men man måste i rätt ögonblick släppa taget om reflektionen för att våga det som Gud kallar oss till. Och så kommer det mest kända citatet, passionen görs mottaglig av ett språng ut i det okända. Av att man kastas ut på 70 000 famnas djup. Och så fortsätter han. Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. I varje sån givet tillfälle när vi ställs där och reflektionen ställs emot vittnesbördet, så vet vi att vi är på väg att tappa fotfästet. Vågar jag detta? Ska jag inte? Min bästa kompis Bosse, han har 2 döttrar som är lite äldre än mina, och vi var uppe på Rosenlundsbadet i Jönköping. Och hans äldsta dotter tyckte det var otäckt att simma på djupt vatten, så vi gick upp till hoppbassängen där det är 5 meter djupt, så skulle hon öva på det. Och när de höll på att öva så säger jag till Bosse, kan du kolla Molly? Säger jag. Hon var inte mer än 2 år, Molly. Kan du kolla henne? Så jag ska bara gå upp och kolla i hopptornet, säger jag. Det är 10 meter högt uppe. Jag ska bara gå upp och kolla, säger jag. Så jag klättrar upp där hopptornet. Kommer upp där uppe och man tycker att det svajar, men det gör det ju inte. Men det är ju, så jag går fram och så jag tittar ner. De har gjort det så fint så räcker Läcket tar ju slut innan man kommer fram. Är ni med? Så man står ju så här, nej det går inte liksom. Så jag måste släppa taget. Och så går jag fram till kanten och tittar ner. Och det är stilla i bassängen så jag ser 10 meter plus 5 meter ner i kaklet. Där det är 15 meter. Ska jag hoppa? Nej, då börjar jag reflektera. Vad händer nu om jag hoppar? Tänk om jag kommer snett, tänk om det blir fel, tänk om jag blir... Du vet, allt det där kommer över mig. Så jag bestämmer för att det är bra. Jag klättrar ner igen. Då händer ju det som inte får hända. Jag hör i hela den här hopphallen, mycket folk där liksom då och så, och många så, så bara hör jag det jag absolut inte vill höra. Hoppa pappa! Pappa, hoppa pappa! Nu stod min tvååring där nere och fått se sin stora håriga björn till pappa stå där uppe liksom. Är ni med? Och hon bara, hoppa pappa! Jag är ganska säker på att Bosse har sagt till henne. Men det är en annan parentes. Vi har tagit det. Men hon ropar ju där nere. Och jag känner, vad är räcket? Reflektionen, du vet, hon bara, yeah, yeah. Nu är det inte bara hon som tittar på mig. Nu tittar ju alla på mig. Vem är det hon ropar på? Ja, tjena! Så jag står ju där och tittar ner. Men när hon ropar, pappa du fixar det. Hoppa pappa, det ser så roligt att se dig hoppa. Så bara ta emot till mig. Och hoppar. Så, ja, ni fattar. Och så simmar jag in till kanten och bara, hon är överlycklig, står och hoppar. Så bara, igen, igen. Så bara. Och jag gjorde det. Jag hoppar en gång till efter att de har fyllt på bassängen där. Så hoppar jag så. Den rösten tror jag du hör både inom dig och bland grannar och andra som säger, ska du inte våga hoppa? Ska du inte våga släppa taget om reflektionen? Våga tappa fotfästet? Våga göra det som du inte har gjort. Du kanske har suttit med en arbetskamrat i 10, 20, 30 år och aldrig berättat att du är här och lyssnar på John eller Mattias eller sjunger lovsång eller så här. Ska du följa med till kyrkan? Eller här inne i kyrkan. Vet du vad? Man berättar om sitt liv, sin tro, sin resa för att vi tillsammans ska byggas upp. Men de där rösterna finns runt omkring oss. Peter, hoppa. Våga hoppa för min skull. Våga säga någonting. Berätta om Jesus. Säg någonting om det som du lever ditt liv på. Det som är ditt hopp, det som är din tro, det som är din kärlek, det som är fundament i ditt liv. Ska du inte säga någonting? Och när människor gör upplevelser kan du säga, vet du vad? Kom och lyssna. Vi har pastorer som kan förklara det. Vi har andra som kan förklara det. Vi har andra som gjort samma upplevelse av Herren. Kom och bli fylld av honom. Men det är ett språng. Det är att tappa fotfästet för en liten stund. Men det är samtidigt att vinna sitt liv. I den här världen som är full av så mycket andra röster så behöver vi som församling ta det språnget. Att kanske var galna som björn och säga, vill du inte bli frälst? Nej, vad gött, då ber jag för dig. Ja, men det är att bara vara en dåre för en stund liksom. Amen, nu ska vi be tillsammans. Det finns böneplatser på båda sidor man kan tända ljus och låta ljuset representera din bön, men det är din bön till Herren som är grejen. Med ditt bra redskap. Där finns det förebedjare, de har skyltar på sig, de är förberedda och ber väldigt gärna för dig. Vad det än må vara, eller kanske om modet att våga släppa taget. Här borta finns ett kors man kan börja knä där eller lägga en sten där som för att lägga av sig sin börda och säga, Gud, ta detta ifrån mig. Ta den här kampen ifrån mig. Eller vad du nu vill be för, så finns det. Där borta vid den vikvägen kan du bli smord med olja. Och det kommer finnas plats att bli smord med olja här också. Och bara få välsignelsen eller bara som ett tecken på att den helige ande bor i dig. Kraften bor i dig. När lärjungarna hade blivit förbjudna att vittna i Jesu namn, att tala i Jesu namn, då samlades de och så bad de om frimodighet att förkunna ordet. Och marken skakade. Men det var det de bad om. Frimodighet att förkunna, frimodighet att vittna. Kanske det är det vi ska be om, du och jag idag. Att nästa gång så tar jag steget. Nästa gång så vågar jag det som jag har längtat efter hela mitt liv. Men vi möts i förbön, vi möts i lovsången, vi möts inför Herren och låter honom röra vid oss. Välkomna!